Vi ska öppna våra biblar idag på några olika ställen. Och vi ska börja med Galaterbrevets 3:26. Och temat idag är ju hjärta för människor. Politikens, byggarens och lärarens Gud. Ett ganska underligt tema kan du tycka. Det tyckte jag också när jag skulle förbereda mig. Får se om jag lyckas få ihop det på något sätt. Men sitt med ett öppet hjärta och ta emot det Gud vill förmedla idag. Galaterbrevet 3:26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. Vad ska du bli när du blir stor? Har du fått den frågan någon gång? Vad ska du bli när du blir stor? Jag är övertygad om att du har fått den frågan. Lille vän, vad ska du bli när du blir stor? Du kanske har ställt den frågan till någon. Kommer du ihåg vad du svarade? Jag ska bli polis. Vet du vad jag svarade? Jag ska jobba på Skogaholms bröd och köra ut bröd, för det gjorde ju min pappa. Och så hade han en sån här mössa som satt liksom så, åt det hållet, ni vet. Ja, en del känner, ja, nickar så. Det tyckte jag ju var det största man kunde bli, att köra ut bröd i en stor bil till affären. Ja. Du kanske tänker polis eller fotbollsproffs, skådespelare, influencer. Bara det kan du fundera på vad det är för något. Statsminister. Eller som många drömde om på 80-talet. Jag ska bli tennisproffs. Eller hur? Ni vet den där kända repliken. Ni vet när någon sa att min son har fått Nobelpris. Nobelpris. Det tjänar Mats Wilander på ett dubbelfel. Ja, det är en sån gammal historia. Men i vår kultur så är det lätt att vi värderar människor utifrån det som man gör. Du värderas efter ditt yrke och du blir ditt yrke. Jag är pastor. Du är lärare. Du är distriktssjuksköterska. Du är pizzabagare. Du är politiker. Du är byggare. Du är, och så kan du köra det på olika sätt. Men enligt kristen människosyn så är människan alltid mer än vad man gör. Människovärdet ligger inte i vad vi kan producera eller vad vi kan bidra med. Det är mycket, mycket djupare än så. Vi är älskade och värderade för vilka vi är. Och vi är för evigt och för alltid älskade utan förbehåll av Gud. Du kan inte göra någonting, lägga till något, dra av något, bete dig på ett speciellt sätt som gör att du skulle bli mer eller mindre älskad av Gud. Och vi är, som vi läste, genom tron, eller som det skulle kunna översättas, genom Guds trofasthet, så är vi alla Guds barn. Och Bibeln har grundläggande en väldigt positiv och varm människosyn. I psalm 139, en psalm som man verkligen skulle behöva meditera och kanske läsa varje morgon när du går upp och går in i ditt badrum och tittar i badrumsspegeln, så skulle du kunna liksom läsa detta. Jag tackar dig Gud för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk, min själ vet det så väl. benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit. Du, min älskade syster och broder, vem du än är, så är du sedd. Och du är älskad för den du är. Det är vad den här boken säger. Du är inte älskad för vad du gör, för olika titlar som du kan sätta före, mellan eller efter ditt namn. Du är inte vad du gör. Du är långt mycket mer än så. Så frågan istället som vi skulle ställa till varandra eller till små barn eller ungdomar är inte vad ska du bli, vad ska du bli när du blir stor, utan kanske vem vill du bli när du växer upp? Vill du bli den som Gud har skapat dig att vara? För det handlar om att komma hem till sig själv. Att vara en kristen är att vara sig själv. Den som hittar Jesus hittar också hem till sig själv. Och en kyrka med hjärta för människor bedömer inte människor utifrån vad de gör och vilken status som man äger i samhället. En kyrka med hjärta för människor ser med Guds ögon på människor. Och Bibeln är väldigt tydlig vad det är Gud ser. Han ser på oss. Det står i första Samuelsbokens 16 kapitel och 7 vers. En människa ser det som är för ögonen, det yttre skalet. Och så gör vi vår bedömning. Men Gud, han ser till hjärtat. Han ser vilka vi är. Och idag, i den här kryptiska rubriken, så vill jag tala om att Gud är alla människors Gud. Oavsett vad vi gör och vad andra skulle tänka om oss. Och jag vill tala utifrån visionen om den nya mänskligheten som vi ser här. Jag vill tala lite om vårt uppdrag som kyrka som har ett hjärta för människor. Och jag vill utmana dig. Det skulle jag vilja stanna för ett slag. Kan det gå bra, tror ni? Är ni med? 11:36. Kör vi. I en kyrka är vi alla bröder och systrar. Vi är du med varandra. Vi är alla Guds barn. Vi är av samma släkte. Vi är födda in i en andlig familj. Vi tillhör varandra så som vi tillhör Gud. Ni vet, man kan inte bli medlem på ett sätt i en församling som man bestämmer sig för att bli medlem i en frimärksklubb eller hos ett gäng frimärksklubb, jag höll på att säga samma sak där, eller i någon annan typ av förening. Ni vet förresten vilken dag det är idag, va? Vem som har födelsedag idag? På tal om föreningar, här kommer vi bara som en, det står inte utkast, men jag är tvungen att säga det. Ingen vet det. Malmö fotbollförening bildades 1910 den 24 februari. Så vi kan fira det sen efteråt. Men att bli medlem i Malmö fotbollförening, då betalar man en avgift. Eller hur? Men att bli medlem eller del i det som är Guds församling, det är inte som att bli med i en förening. För det handlar om någonting som föds här på insidan. Vi läste om tron på Jesus och om dopet som vägen in i Guds familj. Och Jesus säger själv, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Att vara en kristen handlar om ett liv här på insidan som föds. Man kan inte uppfostra någon till att bli en kristen och säga, gör så, tänk kristet, gå kristet, ät kristet, klä dig kristet. Det funkar inte. Att bli kristen är något som sker på insidan när du blir född på nytt. Det handlar inte om en beteendereligion, utan det handlar om ett liv Du blir inte kristen för att du tycker rätt och tänker rätt. Det är ett liv som tänds i dig när du tar emot honom, Jesus Kristus, Guds son. Åt alla dem som tog emot honom gav Gud rätten att kallas för Guds barn. Vi är födda in i en familj genom tron på Jesus Kristus. Och när vi har kommit till tro, då låter vi döpa oss i vatten. Därför att dopet är en väg in i församlingen. Och det är den väg man går in i det andliga livet genom tron och genom dopet. Och då klär vi oss i nya kläder, billigt talat. Vi klär oss in i Jesus och vi blir lika honom. Den som tror på Jesus och vill följa honom ska döpa sig i vatten. Det är Bibelns tydliga undervisning. Har du inte låtit döpa dig i vatten ännu? Vet, här under trummorna har vi så här. Så fyller vi på det här fyllt med vatten. Och så döper vi dig i mycket vatten. Du som säger Jesus, jag vill följa dig. Finns du här i vår gudstjänst idag som inte har tagit det steget och vill vara en kristen, så utmanar jag dig att våga tro det som Bibeln säger och gå Bibelns väg. Den 24 mars, det är om några söndagar, då kommer vi ha dop här i vår kyrka. Söndagen den 24 mars klockan 11, det är en månad, då har vi dop här. Och du får gärna komma med din dopanmälan. En översättning som heter The Message formulerar detta på ett väldigt skönt sätt om dopet, den här texten vi läste. Dopet, då ni sänktes ner i Kristus, innebar inte att ni tvättade av er allt det gamla bara och kunde börja på en ny kula, utan även att ni bytte kläder och nu bär den mogna trons garderob, Kristuslivet, det som Gud har lovat från början. Du, när du döps så säger du, det gamla det lägger jag, det nya, det som Gud har tänkt genom mig, för mig, det klär jag mig i. Och så går jag i ett nytt sätt att leva. Dopet är så oerhört viktigt för dig och mig när vi blir en del av det som är Guds familj. Och genom tron och dopet så står vi alla i en kyrka på samma nivå. Gränser som människor har satt upp emellan varandra rivs ner i Jesus Kristus. Och det är det som står här. Paulus säger här. Vad då här? Jo, här. I församlingen, i den nya mänskligheten, i de som tror på Jesus-gänget, om man nu säger så. Så är det inte längre jude eller grek. Vad handlar det om? Jo, det handlar om etnicitet. Det handlar inte om du är svensk eller tysk eller engelsman eller rumän eller vilket land du kommer ifrån. Vi är ett i Kristus. Det handlar inte om du är slav eller fri. Vad står det för? Jo, det handlar inte om din sociala status. Det jag sa innan, det är inte vad du jobbar med. Här har vi de rika, här har vi de fattiga, här har vi den framgångsrika, här har vi den som... De murarna är nedrivna i Jesus Kristus. Det handlar inte om du är man, då har du vissa privilegier, om du är kvinna har du andra. De är nedrivna i Jesus Kristus. Det är vad det här bibelordet säger. Det är visionen om den nya mänskligheten. Att i Jesus Kristus så är vi alla ett. Och ni vet, långt innan den allmänna rösträtten blev en verklighet här i Sverige, så gick frikyrkorna i bräschen med ett allmänt prästadöme där var och en, man och kvinna, ägde rösträtt och yttranderätt i alla ärenden som hade med församlingen att göra. Visionen om allas värde vart på riktigt. Och i kyrkan så var direktören och svetsaren du och bror med varandra. Det var visionen om en annan mänsklighet. Utifrån den visionen så kallar Bibeln oss till två saker som jag vill följa upp den här predikan med. Och vi läser om det första i andra Timoteusbrevets andra kapitel och första vers. Nej, första Timoteus är det ju. Första Timoteus 2 och vers 1. Utifrån visionen om att vi alla är syskon och bröder och systrar i Jesus, så uppmanar Paulus oss först av allt. Eller står någon annan översättning, först och främst. Det måste betyda att det är det viktigaste. Uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi är först och främst som Guds folk, en enad skara, kallare att be för alla människor. Vilken position man än har i samhället, så är man kallad att gå in i en målmedveten förbön. Och ibland undrar jag om vi har missuppfattat detta och tror att vår kallelse som kristna är att döma och bedöma andra människor utifrån vilka liv som man lever och vad man gör. Vi kan ha 1000 olika uppfattningar och åsikter om allt möjligt. Men vi är inte i första hand kallade att vinna debatter, att uttrycka våra åsikter. Vi är kallade att vinna människor. Vi är kallade att be för människor. Därför att Bibeln säger att när vi ber för människor, så samverkar vi med Gud. Vi kan inte förändra någon. Hur många insändare du än skriver, fortsätt om du nu gör det, så tror jag inte att det är där du förändrar människor. Men när du börjar be för någon, på riktigt, börjar bära en människa i förbön, då händer det någonting. Inte för att du är så duktig, inte för att du är så stark, men du börjar samverka med Gud. För det är bara Gud som kan förändra en människa. Ingen annan kan det. Det är inte vår uppgift som kyrka att försöka förändra människor. Det var en man jag mötte på second hand igår, så sa han så här, för vi kom in och började prata om, så sa att jag var pastor. Han bara tittade på mig så här. Ska du omvända mig nu? Nej, det kan jag inte, så jag. Jag kan inte omvända, det är inte min uppgift, så jag var lite så där. Vet jag, brukar vara sur så där, vet. Så jag sa så här, nej, jag kan inte omvända dig, så jag. Det är din egen uppgift. Det är du som måste vända om. Det kan inte jag göra. Men ibland tror vi att det är vi som ska vända om på människor. Det funkar inte. Ofta blir ju effekten tvärtom. Att när du skjuter stenåt på någon, så bara sätter man upp försvaret och skölden, och så säger man, det här vill jag inte höra talas om. Men när vi går i bön för människor, på riktigt börjar bära människor i vårt hjärta, med nöd ropar, då händer det någonting, framförallt med oss. Därför att vi börjar se med Guds ögon på människor. Inte med våra egna ögon. För våra egna ögon, i alla fall mina ögon, dömer så lätt andra. Mina egna ögon ser så lätt till ytan. Medan Guds ögon ser till hjärtat på människor. Och därför behöver en kyrka som har hjärta för människor vara en bedjande kyrka som ropar till Gud för människor. Vem ber du för? Vem bär du i bön? Vem ropar du till för Gud? Vem ber du av hela ditt hjärta för att den här personen ska bli frälst? Vem? Är det inte någon, så be till Gud att Gud lägger en människa på ditt hjärta. Gud. Sjöng man för i en gammal väckelsesång. Nu kommer en gammal väckelsesång här. Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Och älska den genom mig. Och hjälp mig sen att göra något för att vinna den själen för dig. Varför sjunger vi inte sådana sånger? Det är ju kanonlovsång. Det kanske inte är en lovsång, men det är en bön i alla fall. Eller hur? Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Är det något som en ung generation behöver idag? Så är det förbön från trogna, envisa och uthålliga förbedjare som ber till dess att bönsvaret kommer. Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Och vi läste här om olika människor. Politiker som har fått förtroende att leda och styra behöver mer än någonsin. Vadå? Våra förböner. Hantverkaren, arbetaren som arbetar måndag till fredag 7-5 behöver någon som ber för henne, för honom. Läraren som möter barn och unga behöver bli buren av förbön. Och du kan fylla på olika människor i vårt samhälle, vad man nu håller på med och vem man nu är. Så behöver människor bli burna i förbön. Och det, mina vänner, det är vår skyldighet att be. Det är vår kallelse. Först och främst, säger Paulus, så uppmanar jag till bön. Gud kallar på bedjare idag. Gud kallar på människor som vill bära fram någon annan inför honom. Gud kallar på någon som säger, jag ställer mig här i bön till dess att Kalle, Elsa, Ebba, Camilla, Johanna, vad de nu heter, blir frälst. Och jag tänker be tills det sker. Jag tänker inte ge mig. Gud kallar på människor att gå in i bön för större saker än vårt eget. För mer än vårt eget. Och det andra är detta. Och följ med mig nu till första Korinterbrevet. Det 9:e kapitlet. Och den 19:e versen. Då skriver Paulus. Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till alla tjänare för att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För dem som är under lagen har jag blivit som den som är under lagen, fast jag själv är inte under lagen. För att vinna dem som är under lagen. För dem som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristi lag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna det svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa, vinna några. Allt gör jag för evangeliet, för att jag själv ska få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan så är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan har målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar den till lydnad för att själv inte komma till korta när jag predikar för andra. Först och främst att be för människor. Det andra, allt för att vinna någon. Människor måste bli frälsta. Staffan Hellström, Han är pastor i Forshaga utanför Karlstad, en liten ort med 7000 invånare, och numera också församlingsplanterare inne i Karlstad utifrån denna lilla kyrka. Han fick reda på för ett slag sedan att han har cancer. Han har cancer i lungorna som har spridit sig till skelettet. Och det är ju en oerhörd tragedi. Och han skriver i sin bok, Vad skulle du göra om du inte var rädd, heter boken. Och så skriver han i sin bok så här. Kan Gud hela mig? Ja. Vill Gud hela mig? Ja. Måste Gud hela mig? Nej. Men människor måste bli frälsta. Det är ganska starka ord att skriva när man har fått reda på. Du har cancer i lungorna som har spridit sig till skelettet. Jag måste inte bli helad, men människor måste bli frälsta. Det hade Paulus fattat, och det var det han gav sitt liv för. Han var helt överlåten den visionen, och han hade gett sig till den visionen. Han visste att han var fri. Men för att tjäna andra människor så hade han valt att göra sig till allas slav, alla tjänare. Han försökte leva och se andra människors perspektiv. För de som hade lagen så var han som en som hade lagen. För de som inte hade lagen så var han som en som inte hade lagen. För de svaga så var han stark. Allt var han för alla. För att vinna någon. Har du ett mål? Att vinna någon för Jesus. Finns det i ditt liv? Är du beredd att se livet ifrån ett annat perspektiv? Ifrån ett annan horisont? Ifrån någon annans horisont? För att vinna den för Jesus? Eller tycker du att de borde bli som mig? Att de inte fattar det, de här syndarna? Att de borde bli lika bra som jag är. Jag är rädd för att vi har tappat bort detta. Och att vi tror och tänker, det ordnar sig nog för människor i alla fall. De är ju ändå trevliga och snälla. Men låt mig vara väldigt, väldigt tydlig. Det gör det inte. Utan Jesus går en människa förlorad. Här i livet och i evigheten. Det ordnar sig inte. Det är Bibeln oerhört tydlig på. Kanske är det därför Paulus använder de här idrottsbilderna när han talar i den här texten. Han talar om ett lopp att löpa. Han talar om en boxningsmatch. Att vinna. Han talar om disciplin. Han talar om att tvinga sin kropp till lydnad. Han talar om ett pris att vinna. Vi talar ofta om i vår kyrka eller tradition att min tro, det är min trygghet. Och det är sant, det är bra, det är rätt, det är riktigt. Men Paulus talar om något annat här. Han säger, ni vet att det är bara av alla som springer det här loppet, är det bara en som vinner. Spring för att vinna. Det är inte så tryggt. Spring för att vinna, men jag tror det räcker med att jag ställer mig på startlinjen. Nej, säger Paulus, spring för att vinna. Ge allt. Satsa allt du har för att vinna. Boxas inte i luften. Träna hårt. Gör allt du kan. En idrottsman tränar ju hårt för att vinna ett pris som inte består. Vårt pris är att få med oss människor till himlen. Det, älskade broder och syster, det kommer att bestå i evigheternas evighet. Hon vet, en idrottsman vet vad hon ska göra när det gäller. Hon har tränat gång på gång på gång på gång. Hon har finslipat detaljerna. När liksom starten är, så tänker hon inte så här: undrar om jag fick rätt skidor på mig. Jag undrar om är det rätt längd på stavarna. Nej, varenda detalj är finslipat. När lagen ställer upp inför avspark i en fotbollsmatch och högerbacken här står här, så vet han exakt vad han ska göra. Man har tittat på detaljer, man har studerat motståndarna, man har tränat och tränat och gnuggat och gnuggat, och allt är klart. Och han vet så här: på din kant släpper du inte förbi någon. Du äger din kant. Du ser till att vi vinner matchen. Man vet. Paulus använder de här bilderna, inte fotboll nu, men jag tar mig friheten och drar lite där. Man vet vad det är. Hur förbereder du och jag oss för att vinna en människa för Jesus? Ja, vi får väl se hur det går. Jag kan inte tänka mig något bättre än att få höra, när jag är i himlen, när du och jag är i himlen, från någon eller från några, eller helst från många, som kommer och säger: Lasse, hade det inte varit för att du fanns, hade inte jag varit här. Du var en del i den här processen. Du hjälpte mig. Du uppmärksammade mig på Jesus. Du tröstade mig, du uppmuntrade mig, du styrkte mig, och så vidare. Alltså, det kan ju inte vara någonting annars som är mer värt. Och det är det Paulus ser. Det är det Paulus har i blickfånget. Allt för att vinna någon för Jesus. Det är vår kallelse. En kyrka med hjärta för människor ser och bedömer inte människor på utsidan. En kyrka med hjärta för människor vet att vi har en skyldighet att bära människor i bön inför hans ansikte. Säg: Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Älska den genom mig. Och hjälp mig sen att göra allt för att vinna den själen för dig. En kyrka med hjärta för människor gör allt som står i kyrkans, gemenskapens makt, för att människor ska bli frälsta. Här tror jag att vi har områden där vi faktiskt behöver säga till varandra: kom igen nu. Kom igen nu. Det finns mer. Det finns mer utrymme att ta. Det finns mer att göra innan Jesus kommer tillbaka. Det finns mer människor att nå för evangelium. Jag tror det. Jag är övertygad om det. Och det är det som vi tillsammans ännu mer ska sätta av till. Och så måste jag se vad jag har skrivit som avslutning här. Kan ju missa något som jag tyckte var bra i alla fall. Nej, jag tror inte det. Utan vi ber. Vi ber. Jesus. Jesus, jag tackar dig för din kärlek till oss. Den är så stor, den är så obrutbar, den är så omutlig, den är så underbar, din kärlek. Jesus, jag tackar dig för att jag är så älskad. Vi är så älskade av dig, Herre. Vi är så omtyckta, vi är så sedda. Men Gud, hjälp oss att förstå att det gäller också andra. Det gäller politikern, det gäller byggaren, det gäller läraren, det gäller vem det är vi målar upp av olika grejer, Herre. Tack att du ser inte till titlar. Tack att du ser inte till utbildningar i första, du ser till hjärtat, Herre. Och nu vill jag be dig för oss som är ditt folk. Gud, Herre, att du lägger människor på våra hjärtan. Och jag vill också be för den som hela tiden bär människor på sitt hjärta att fortsätta lite till. Att fortsätta lite till. Att inte ge upp. Att inte tappa modet. Att inte tappa orken. Jag ber om kraft att fortsätta att vara en bärare och en bedjare. Och jag ber också för den som behöver komma in på ett nytt sätt i detta att vara en förebedjare. Kalla Gud, mana Gud, tala Gud. Hjälp oss Gud att vara mer upptagna med att be för människor än att kritisera människor. Hjälp oss att vara mer upptagna med att ropa till dig för människor än att tala om för människor vad som är rätt och fel. Hjälp oss att se med dina ögon, Herre. Och hjälp oss Gud att göra allt vad vi kan. Allt som står i vår makt för att vara så förberedda för att vinna människor för dig, Jesus. Gud, för oss in på områden, här som vi inte riktigt vet om själva, Gud. Men led oss på dina vägar, Herre. Jag ber av hela mitt hjärta. Tack att du har sagt att skörden den är stor, Herre. Det är inte det som är problemet. Utan problemet är att det fattas arbetare, bedjare, själavinnare. Människor som säger, Gud, jag lägger ner mitt eget för det som är ditt. Jag lägger ner mina ambitioner för det som är dina ambitioner. Jag vill tjäna dig där jag finns, där jag är. Gud, jag ber att du talar i och genom din helige ande till oss den här söndagen. Gud, Herre. Gud, Herre. Gud, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. I Jesu namn, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja Jesus, kommer din ande Jesus, kommer din styrka Jesus. Jesus. Halleluja Jesus. Och till dig som likt Petrus sa till Jesus, Herre, vi har hållit på hela natten och fiskat men inte fått något. Då sa Jesus till Petrus, släng ut på andra sidan. Släng ut på andra sidan. Om du har hållit på med en sak och det har inte funkat, prova på andra sidan. Gör något som du inte har gjort innan, ska du se. Ja, på ditt ord, sa Petrus. Så slänger han ut på andra sidan. Och på andra sidan kom det så mycket fångst att båten höll på kapsejsa. Han fick ropa på sin andra kompis. Sin andra kompis, hej, vi har fått så mycket fisk, ni måste hjälpa oss. Vi har problem så här. Halleluja Jesus. Det finns en annan sida, broder. Det finns en annan sida, syster. Det finns någonting mer för dig att inta i namnet Jesus. Det finns något mer för ditt kristna liv än att komma till kyrkan då och då. Det finns något mer som Gud kallar dig in i. Och som Gud säger, hej, kom igen, jag vill välsigna dig. Jag vill använda dig där du finns, i din skola, på ditt arbete, i din närgrannskap. Var du än är, så vill jag använda dig. Det finns en annan sida där du kan få tjäna mig. De människor du möter i vardagen där ibland är så knepigt. Hur ska du göra? Jag vet inte hur du ska göra. Vet du inte vad du ska säga? Gå in i en koncentrerad, engagerad bön och be Gud, ge mig ett ord till min jobbakompis. Ge mig ett ord till min granne. Ge mig ett ord till den människan som du har lagt på mitt hjärta. Ge mig den kärlek som jag behöver. Ska du se att Gud rustar dig. Att Gud hjälper dig. Att Gud vägleder dig in i en ny tid. Därför att människor är så värdefulla. Människor är så värdefulla. Människor är så älskade. Och Gud vill att alla människor ska bli frälsta.